Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
تبعكم بالأوهام وأنا ببني بالأحلام كل شيء عندكم لا بعدين
تركان أوماري statsvetaren och grundaren till Women of Afghanistan. Som ung afghansk kvinna vill hon lyfta fram olika afghanska kvinnors historia. Kvinnorna som hon intervjuar är bosatta runt om i världen eller i Afghanistan. Hon menar att bilden av hur en afghansk kvinna bör leva är rätt så stigmatiserad. Denna uppfattning delas av både afghaner och andra utifrån. Hon vill lyfta fram den rika kulturen inom afghaner för oss alla. Hon berättar om sitt uppdrag för UD i Filippinerna och sin starka vilja och driv för alla världens kvinnor och flickor. Hej och välkomna till podden Resan hit, Turkan Omari.
Hej.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Hur mår du?
Jag mår bra.
Jag mår bra.
Jag är lite, jag har liksom, klockan är bara 22:30 och jag har gjort 33 grejer redan idag. Jag är lite,
så duktig.
Jag känner mig svettig. Men du, hur mår du?
Jag mår bra. Jag är faktiskt ganska pigg för att ha vaknat 6 på morgonen.
Mm.
Vilket har varit ovanligt de senaste månaderna. Jag är faktiskt en morgonperson från början, men ända sedan jag flyttade utomlands så började jag vakna lite senare. Jag blev lite lat. Så när jag kom tillbaka, det var jättesvårt att ta igen det.
Mm.
Men nu började det komma tillbaka. De senaste 3 dagarna så har jag vaknat 6 och jag känner mig jätteglad. För då hinner man göra så mycket, man har ju hela dagen på sig då.
Mm.
Så,
Och när du säger att du inte har vaknat lika tidigt när du bodde utomlands, vilken tid var det?
Ja, det brukar vara, jag skäms, men ibland, beror på om jag var ledig, så brukar det vara 11.
Åh, gud. Småbarnsmamma, jag vet inte ens hur det känns att vakna 11. Jag tror inte ens jag skulle kunna sova, ligga kvar till 11.
Det känns inte så bra faktiskt, för om man har sovit för länge, då är man trött hela dagen, då vill man sova mer.
Mm-hmm.
Så jag känner mig mycket mer piggare om jag vaknar 6.
Den känslan vet jag inte. Jag relaterar om några år, kanske.
Men
jag tycker också ganska härligt att starta dagen hyfsat tidigt, för man hinner så himla mycket.
Exakt.
Problemet är att jag är ganska kvällspigg också. Alltså jag gillar ju att vara vaken länge. Så det blir inte många timmar sömn. Men du, Turkan, berätta. Var och när föddes du?
Jag föddes i Pakistan. Jag föddes 1995. 01.01.
Oh, är det sant?
Ja, det är sant. Jag har försökt att säga det till alla. Alla mina vänner gör lite när av mig. För att tydligen det finns något som heter att men alla afghaner, jag är ursprungligen från Afghanistan, är födda 01.01. Men det beror på att i Afghanistan så har man inte en sån här samma system som man har i Sverige där man kan registrera när personen är född. Så därför många saknar ID-handling eller birth certificate. Så därför då är det lättare för dem. Det var inte de själva som sa heller när man anlände till Sverige. Då var det inte själva de sa att jag är född 01.01, utan det var automatiskt man gjorde så för att man inte kunde bestämma när den här personen är född. För de sa, jag vet inte.
Mm.
Mamma brukar säga att man säger, jag föddes på en kväll, det var vår, eller det var, jag minns att det snöade.
Men jag har faktiskt flera gäster. Det är ganska många kulturer som man inte anser att det är så himla viktigt
Och man har inte heller en registrering och så vidare. Mm, vad roligt. Mm. Men jag är född 21 mars, vilket är första dagen på den persiska nyåret.
Naros, ja,
och det är där är det också många som frågar, är det på riktigt? Eller är det bara liksom skriver? Jag bara, nej, det är faktiskt på riktigt.
Det har jag inte hört faktiskt.
Inte, men man jo, det, jag tror att det fanns fall där föräldrar skrev sina barn på andra sidan det nya året så att de skulle få börja skolan.
Ah, ja.
Någonting med skolgången.
Ja, precis.
Att man vill, men man är ganska så här skolhetsig idag, tror jag. Att man vill att barnen ska börja skolan så tidigt som möjligt, tror jag.
Så
man skriver in dem på rätt sida, eller nu fel sida, eller vad man ska säga. Ja, nej, men jag är faktiskt också en äkta 21 mars.
Okej, bra. Vad roligt. Känner inte ensam.
Men du, Pakistan, men du sa att du ursprungligen från Afghanistan. Det måste du berätta.
Ja, under kriget så flydde mina föräldrar med mina syskon till Pakistan. Eller min syskon, säger jag. Min äldste bror.
Han och vilken krig är det vi pratar om?
Det var ju när talibanregimen tog över. Och då var det konflikter i Afghanistan. Så då flydde de till Pakistan. Och med min äldsta brorsa. Vi är ju 5 barn. 4 bröder och så är det jag. Jätteroligt. Så ja, och då föddes alla resterande syskonen i Pakistan. Och efter Pakistan så fick vi möjligheten att kunna ta oss till Sverige, som tur var.
Och varför blev det Sverige?
Det blev Sverige för att alltså det var faktiskt egentligen slumpen. Vi ville bara bort från Pakistan för att just den perioden de höll på och man fick inte uppehållstillstånd i Pakistan längre. Så de ville skicka tillbaka och deportera alla afghaner. Och det var någon liknande situation som flyktingkrisen här i Sverige.
Mm.
Så ja, men då hade vi tur nog att ta oss därifrån. Så, ja,
och
så
hur gammal var du när ni kom till Sverige?
Jag var nästan 11 år.
Jaha, du var ganska stor. Ja. Så det kommer du ihåg?
Ja, det är klart jag kommer ihåg.
Vad var ditt första minne av Sverige?
Min lärare Bertil. Jag minns att när jag hade börjat skolan. Första minnet var ju att vi var i Märsta. En månad i den här flyktingboendet där. Fram tills de kunde, för vi hade inte uppehållstillstånd innan vi kom. Vi skrev ju in, så som de gör nu. Och då fick vi vänta en hel månad i den här flyktinglägen, eller boendet, inte läger. Och det var lite jobbigt, för att vi hade inte så mycket att göra. Vi kunde inte språket, vi kände ingen där. Och det var bara, man vaknade för att gå och äta frukost. Sen var man ute, bara en sväng, sen kom man gå tillbaka och äta lunch. Det var sånt liv, för man satt och väntade ut tills de kunde bestämma vart vi ska hamna. Så vi kan börja våra liv. Så det var jättejobbigt för mamma. Och för jag var ju jag var inte så liten heller. Men det var jobbigt faktiskt. Det var jättejobbigt den där månaden. Men efteråt så ja, de bestämde vart vi ska vara. För mamma ville stanna i Stockholm. Hon hade fått lite hum om hur det var i Stockholm. Och självklart man vill ju stanna i en stor stad. För vi kommer från en stor stad också. Från Islamabad. Så det har alltid varit. Vi har varit bland folk hela tiden. Så vi är inte vana. Vi har bott i ett litet område med för lite människor. Och min mamma är väldigt social som person. Och hon älskar att umgås med folk. Så ja. Och jag minns en rolig historia. När vi skulle. För då som sagt vi visste inte språket. Och då hade vi fått reda på. Men idag ska ni åka till ert lägenhet. Ni ska få ut härifrån. Så vi var jätteglada. Och jag minns att mamma går upp, så det var 2 stora bussar. Så halva av, det var 6 familjer. Så 6 familjer skulle på ena bussen, den resterande 6 skulle gå på en annan buss. Så det var de här stora bussarna. Och när vi skulle stiga på, och mamma frågade, bara, för hon visste inte. Hon trodde att vi ska vara någonstans här i närheten. Varför ska vi gå? Vi kan lika gärna gå själva och ta pendeln eller så. Och så frågade hon, excuse me, where are we going? Så han bara, och sen busschauffören jag minns, han började skratta. You're going up. Han syftade på Kiruna. Och jag hör hur min mamma bara, no, we're not going there, we're staying here. Om jag minns min storebror, han skämde så mycket. Han bara, mamma snälla sluta, du skämmer ut oss, det är folk här. Hon bara, nej jag tänker inte, vet du vart det är ens? Vi vet inte ens, det kommer ta hur många timmar som helst att ta oss dit och det är inte ens här i Stockholm. Och jag tyckte det var läskigt. Det var första gången mamma hade stått upp framför en främling och verkligen bara, nej det här ska jag inte göra. Det är inte acceptabelt. Och jag tyckte det var väldigt coolt. Och att framför den här personen, och du vet, man har kommit till ett helt annat land. Och jag hade aldrig sett ja, hur, vad ska man säga? Jag vill inte säga vita, men du förstår vad jag menar. Så, och då såg man ju dem på ett helt annat sätt och man kan inte prata med dem på vilket sätt som helst. Och, så ja, men det var coolt att mamma var modig. Och sa så, men ändå, nej tyvärr. Long story short, vi hamnade i Kiruna.
Ni gjorde det?
Ja, vi hamnade trots att mammas motstånd hamnade vi där. Så, men det var också en bra upplevelse.
I hur Kiruna. Länge var ni kvar i Kiruna?
Ett år fram tills vi fick uppehållstillstånd. Efter det så, det är en också rolig historia. Long story short, mamma bestämde sig, ja, vi tar våran pick och pack, vi åker till Stockholm. Så hon älskar Stockholm. Så vi åkte dit. Det hände en incident, för när man får uppehållstillstånd, jag har jobbat på Migrationsverket som utredare, så då har man ju uppehållstillstånds dokument, att ja, men du har fått uppehållstillstånd och nu ska bli medborgare i Sverige och nanana. Och det där pappret hade vi i en annan väska, en speciell väska som mamma höll med sig själv. Och det är 5 barn och sen mamma själv. Vi var på tåget och när vi hade anlänt till Stockholm, så vi skulle ta ner alla våra bagage och så. Och helt plötsligt tåget åker iväg och mamma bara, var är väskan? Var är våra uppehållstillståndspapper? Jag bara, nej gud, den har hamnat i, på tåget och de hade glömt den. Och det var en sån stor grej. Jag såg hur frustrerade vi var alla. Bara, vad ska vi göra med så mycket bagage? Vi har glömt det viktiga med oss. Men då visste vi ju inte att det var inte så viktigt.
Och pappa är inte med eller?
Nej, inte med.
Nej, han var inte med. Och sen så äntligen kom ni till Stockholm. Var ja. I Stockholm hamnade ni då?
Utanför Stockholm hamnade vi, för de kunde inte hitta något kommun som kunde ta emot oss. Så long story short, väntade en månad i den här, vi hamnade någonstans utanför, till och med utanför Södertälje också. Det var långt, långt ifrån staden. Det var något, nästan något by hamnade vi, och då fick vi vänta där en månad tills de kunde bestämma vart vi ska hamna permanent. Guess what? Och vi hamnade tillbaka till Kiruna.
Jaha.
Men nej, ni måste gå dit igen och prata med kommunen där, för att det, vi kan inte ta emot er här i Stockholm, och det var väldigt jobbig period. Sen därifrån så kunde de inte heller hitta något boende för oss, och då hamnade vi i Jokkmokk.
Det var lite öde
att ni ska vara.
Ni har verkligen migrerat runt i Sverige. Men då har ju du sett mer av Sverige än många andra väldigt svenskar.
Mycket, väldigt mycket. Vi fick se samer. Vi fick till och med, jag minns att när vi var i, vi var faktiskt en andra utländska familjen i Jokkmokk. De har 4000 invånare sist vi var där. Vi bodde där i 4 år. Och jag tyckte det var fantastiskt faktiskt i början. För att vi blev så fint mottagen av människorna där. Och de var så trevliga, de var så varma. Och det var faktiskt, jag tycker att hade vi inte hamnat i ett sånt samhälle där majoriteten var etniska svenskar, hade vi inte kunnat, nu ser jag utifrån min egna erfarenhet, att vi hade inte kunnat integreras på samma sätt. Så när vi väl var där, vi var konstant med, vi hade en handledare, jag hade en mormor också. Birgitta. Och så hade vi en fantastisk handledare som följde med oss jämt, och hon heter Gunilla, som var helt, jag älskar henne. Hon är en fantastisk människa som verkligen tog hand om oss och såg till att vi mådde bra, hade det bra. Så det var jättebra, och julmarknaden i Jokkmokk, det där vill jag göra reklam för, verkligen värt att se. Det är fantastiskt där om man verkligen vill uppleva Sverige och Skandinavien, och det är jättefint. Och vi var med samer också. Vi åkte på dem, vi fick följa med på jakt och se hur det fungerar. Och
coolt.
Så det var riktigt såhär, det är svensk integration.
Ja, men verkligen, på riktigt liksom.
Ja.
Och det är mer än vad jag har sett faktiskt. Men, och när till slut hamnade ni till Stockholm? När han fick mamma som hon ville?
Snart. Vi bodde där i 4 år. Sen efter det bara, nej, nu börjar bli äldre. Och såklart, återigen, min mamma, vi är inte vana. Vi bor i ett litet område. Mm. Och speciellt mamma. För hon är från Kabul. Vi är från huvudstaden i Afghanistan. Så har vi bott i huvudstaden i Pakistan. Och sen ska vi hamna i en by med 4000 invånare. Trots att det var fantastiskt. Jag kände själv att mamma inte trivdes så bra där med socialt. Annars vi älskade det. Folket var fantastiska. Så nej, men vi fick möjligheten. Mamma fick lite kontakter. Och då åkte vi till Tranås.
Mm-hmm.
Och där bor mamma fortfarande. Med mina syskon och pappa. De har bott där i 5 år. Så jag bodde ju såklart med dem. Och med mina bröder fram tills jag var 19. Tog studenten och flyttade till Stockholm.
Hjälp oss, visa. Jag frågar för en kompis nu som är dålig på geografi. Var ligger Tranås? Jag känner igen det, men...
Nej, jag förstår. Det är inte många som känner igen det faktiskt. Tranås ligger i Jönköpings län.
Ja, okej. Okay, neråt. Okej. Okay. Ja. Jag sitter och petar, pekar med en penna.
Jag är själv inte bra på geografi. Jag försökte inte se för att jag är själv inte bra på geografi.
Jag brukar säga att jag är dålig på svensk geografi. Ja, det är lite illa. Men små städer är jag lite svår på. Ja. Eller lite, har jag lite svårt för. Mm. Okej, så det är lite neråt där.
Yes.
Ah, mm. Och de bor fortfarande där.
De bor fortfarande där, men planen är att i slutet av den här året ska de... flytta till Stockholm småningom. Vi väntar.
Men du
bara.
Bor i Stockholm nu?
Ja, jag bor i Stockholm. Mm. Ja.
Men berätta, vad gör du?
Jag är statsvetare och just nu pluggar jag master. Jag är på min sista termin, som tur är. Jag har jobbat lite här och där. Och,
Migrationsverket?
Migrationsverket.
Nämnde du?
Ja, precis. Där jobbade. Det var mitt första riktiga jobb, om man ska säga så. Jag har alltid velat jobba som utredare, för jag gillar att jobba med människor och speciellt med människor i utsatta situationer. För jag känner att jag vill ge tillbaka, för vi har själv varit där. Så ja, jag tyckte det var jättekul att jobba där, men jag ville fortsätta mina studier på avancerad nivå för att jag vill utvecklas mer inom min fält. Så då valde jag att studera master efter ett halvt år av att ha jobbat. Så då började jag studera master och sen så fick jag möjligheten att praktisera en termin. Och som sagt, jag är en person som är väldigt trygg i sig. Jag vågar inte ta risker, jag har aldrig gjort det. Så jag blev pushad av min allra bästa vän att men passa på, sök utomlands. Det här är en fantastisk möjlighet för dig att flytta utomlands. Det kommer inte komma tillbaka. Jag tänkte, men vad ska jag göra utomlands? Jag kan säga väldigt feministisk och kvinnor hit och empowerment. Och så fort det kom till mig bara, jag tror inte jag kommer klara av det. Jag vet inte om jag vågar. Tänk om det här händer, tänk om det där. Och, men nej, men kom igen. Stå upp för dig själv. Våga ta för dig. Det här är en bra möjlighet. Och jag trodde själv inte så mycket på mig att jag skulle kunna få någonting där. Men jag bara, vad kommer jag med? Vad har jag att erbjuda? Så då sökte jag till ambassader. Och jag vågade söka till Filippinerna. För att där var det mycket, de jobbade ganska mycket med kvinnofrågor, ambassaden i Filippinerna. Och när jag fick erbjudande, då sa de att vi är en liten ambassad, men vi jobbar väldigt mycket med våra feministiska utrikespolitik. Så då tänkte jag, men det här kanske är någonting. För de hade sett mitt projekt också. De hade sett att jag var väldigt aktiv, att jag hade deltagit i olika projekt, främja kvinnor inom olika, i olika samhällsfrågor. Så jag var ju med i ett projekt som heter Women of Color. Och där höll jag i olika nätverksträffar. Där vi bjöd in utländska kvinnor, unga utländska kvinnor. Och jag försökte lärde dem om entreprenörskap. Och försökte få för enligt statistiken jämfört med utländska män så är arbetslösheten högst bland utländska kvinnor. Och det kan bero på olika saker. Så det kan vara också hemmet, hur man har det i hemmet, hur svårt det är språket och hur man blir mottagen av samhället i sin helhet. Och det är också mycket bygger på motivation och hur mycket man tror på sig själv. Så om jag av alla människor inte kunde tro på mig själv, så hur kan en person som inte kan språket få den motivationen? Så det försökte vi göra och det var jätteroligt. Jag hann hålla i två nätverksträffar innan jag flyttade till Filippinerna.
Och hur länge bodde du i Filippinerna?
Jag bodde där ett halvt år. Mm. Yes, jag fick jobba på Sveriges ambassad och jag fick möjligheten att jobba på Asian Development Bank också, ADB. Som var helt fantastiskt. Jag fick träffa så mycket fantastiska kvinnor och det gjorde mig ännu mer motiverad och... Jag tänkte, nej, det här är verkligen någonting jag vill jobba med. Jag vill jobba med på FN-nivå, United Nations Women. Jag fick så mycket planer. Bara, nej, så fort jag kommer tillbaka, jag ska ta tag i det här och ta min master och börja direkt.
Vad häftigt. Hur länge har du kvar på din master?
Jag har bara en termin kvar min master. Just nu skriver jag masteruppsats, så det är lite jobbigt.
Jag har ju följt dig under en längre tid på Instagram bland annat.
Tack.
Du har ju en... Vi ska komma till, du nämnde ditt projekt där. Vi ska prata om det, för jag tycker den är jätteintressant. Du är otroligt vacker, måste jag säga.
Tack så mycket.
Men du har också en väldigt vacker och hoppfull Instagram-konto där du pratar om feminism och kvinnor och kanske extra fokus på kvinnor som är utsatta, afghanska kvinnor och så vidare. Men jag måste fråga dig, innan vi kommer in till det, så måste jag fråga dig, hur är det att sitta? Det måste vara väldigt speciellt att du själv har varit på andra sidan och sen så sitter du på Migrationsverket på andra sidan bordet och läser och har hand om människor som var du, inte bara kunde vara du utan faktiskt har varit du och din familj bara några år tidigare.
Faktiskt, det är intressant att du ställer den frågan. Jag minns att jag hade en utredningssamtal med en familj och jag såg hur hon kom med sin dotter som var ungefär 6 år gammal och det var syrisk familj. Och jag skulle utreda deras asylärende. Och jag kände, jag vet inte, jag kunde bara se min mamma och mig där. Och det kändes så, det var så rörande för mig. Jag kände, det tog mig verkligen tillbaka till de tiderna. Och jag tyckte, gud vad jobbigt. En mamma gör verkligen, min mamma har varit otroligt stark. Hon har verkligen varit en inspirationskälla för mig. Och hon har varit drivkraften bakom Women of Afghanistan, mitt projekt. Och jag såg hur hennes mamma verkligen försökte. Jag såg att hon hade hopp om det enda hon tänkte på var sin dotters framtid. Och det var så fint. Och i slutet så frågade jag dottern också, men vad vill du bli? Och det hon sa, jag kände mig så humbled. Men jag vill bli som dig.
Oh.
Och jag började gråta. Du kan bli mycket bättre än mig. Jag tror på dig, du är fantastiskt stark. Och jag ser upp till dig och lita och lyssna på din mamma. Det hon har att säga, det må vara jobbigt nu men hon har rätt. Så det var jättefint. Och nej, som du sa att men jag vet hur båda, nu sen efter när jag jobbade på Migrationsverket, jag förstod hur det funkar på Migrationsverkets sida, hur de resonerar. För att det är inte så att de inte förstår. De gör det, de förstår verkligen. Men det är, man måste följa, det är myndighetsutövning. Man måste följa lagar och regler utifrån hur det ser ut. Så det är ingenting att vi är. För i början jag minns att många kände när jag hade kommit till Sverige att de är hjärtlösa, de bryr sig inte. Och man är så rädd för dem. Men de är människor som oss. De bara gör sitt jobb och de gör det på bästa möjliga sätt. Och det var där jag fick förståelse för Migrationsverket också. Men samtidigt, det är lite svårt att hålla och vara i mitten. Och det var det som jag tyckte var svårast. Att jag inte kunde göra så mycket från min sida. Att my hands were tied. Så då tänkte jag, men jag vill ta det här på ett annan nivå. Och försöka kanske göra någonting som jag kan själv ha mer handlingsutrymme.
Jag har faktiskt av olika anledningar träffat och pratat med just migrationshandledare. Handläggare heter det. Och de säger samma, oavsett om de har varit före detta flyktingar själv. Det har också varit helt etniskt svenskar. Att man tycker att det är så svår sits. Ja. Att det är svårt att stänga av den här mänskliga faktorn. Där man, och det är klart att man ska göra det för att man ska följa lagar och regler och allt pappersarbete. Men att de kvinnor allihopa säger att det är svårt. Så de har liksom bytt lite bana. För de tycker just den sitsen är jättesvår.
Ja, verkligen. Nej, men det är jobbigt. Du känner dig hopplös. Att du inte kan göra någonting. Och samtidigt du vill ändå göra ditt jobb. Så nej, men det var jobbigt att sitta i den klämmen faktiskt. Ja, men det var det som fick mig att fortsätta plugga vidare. Och jag är supernöjd med min utbildning.
Gud vad kul. Jag vill nu höra om Women of Afghanistan. Berätta.
Women of Afghanistan startades för ett år sedan av mig. Med hjälp av inspiration från min allra bästa vän. Som verkligen såg att jag brinner för den här frågan. Och bara, men gör någonting åt det. Och jag hade från början planerat. Det var väl länge sedan att jag planerade att när jag blir äldre, jag ska tillbaka till Afghanistan och där ska jag starta en välgörenhetsorganisation för afghanska kvinnor och då ska jag hjälpa dem. Och bara, kom igen, nu är du äldre, vad kan du göra?
Så men jag vet inte, vad är det som berör människor? Man reflekterar och tänker på vad är det som har hänt. Och då tänkte jag tillbaka till det här som hände, ett händelse som var väldigt, väldigt hemsk. Som hände en ung kvinna, en ung tjej som var faktiskt samma ålder som jag är idag. För ett par år sedan som blev faktiskt stenad mitt i torget i Kabul. På grund av en viss anklagelse från en mullah, våran religiösa präst, muslimsk religiösa präst, brukar jag säga. Och på grund av att han bara pekade på, hon hade tydligen pekat ut honom för att han hade börjat sälja, gud vad heter det på svenska? Det är såna här bön man kan sälja till studenter som försöker klara tentan. Och det där är absolut inte acceptabelt inom islam. Att det är inte tillåtet, att man säljer inte.
Nej, precis.
Och så hade hon anklagat honom för det. Och försökte prata med honom att det här är inte okej. Okay. Och anledningen till att hon kunde ta upp det här var för att hon var på universitetsnivå. Så är hon islam. Så hon hade koll. Och han kände sig förolämpad. Hur kan en kvinna komma och se så här, stå framför mig och se så här? Och han, det enda han behövde göra bara började skrika ut och säga att hon brände Koranen utan något bevis. Hon hade inte gjort någonting. Och folk helt plötsligt började slå och vara våldsamma. Och det var vem som helst, alla som gick förbi istället för att hjälpa henne. Och det var män såklart. Så, och det var unga män också. Och jag kände förtvivlan där. Bara, hur kan en människas liv, en människas röst spelar ingen roll. De såg inte henne som en människa utan bara började kasta stenar. Och det var väldigt våldsamt. Och det blev stora demonstrationer i Kabul, i Afghanistan. Folk gick och bara, vad är det som händer? Så då kände jag att hur långt måste man komma för att inte se en människa som en människa? Många kvinnor i Afghanistan, de i provinsen i alla fall, de betraktas inte som människor som har känslor, som har hopp, som har drömmar. De ska vara hemma, de ska vara fruar. Det är det enda de ska göra. De ska ta hand om hemmet. Inget mer. Man bryr sig inte om deras åsikter. Om de mår bra eller dåligt. Mentala hälsa, fysiska hälsa spelar ingen roll. Och då tänkte jag, men hur kommer det sig? Varför är det så? Och så tänkte jag mer. Jag började läsa lite hur, vart det är man tappar en persons identitet. Och det kommer till att man inte hör den människan. Så om du inte hör någonting från personen, om du inte låter den här personen uttrycka sig själv, det är klart att du inte kommer betrakta den här människan som eventuellt. Nu är det här väldigt extremt exempel. Så då läste jag lite om storytelling. När människor börjar berätta om sina historier, då får man en viss speciell uppfattning om den personen. Ja, men den här människan tänker så, den här människan reflekterar så. Och då tänkte jag att ja, men då kan jag göra någonting liknande koncept. Att Women of Afghanistan ska vara ett non-profit projekt där jag delar afghanska kvinnors historier, där de får berätta själva sin historia. Så bara delar jag den på sociala medier och på min webbsida Women of Afghanistan.
Och hur möter du upp dem eller hur gör du?
Det är nämligen så att kvinnorna som jag intervjuar, de är inte i Sverige. De är utomlands. Så jag kontaktar dem, jag ringer dem. Vi har ett intervju via telefon eller via Skype. Så ställer jag frågor baserat på deras bakgrund, vad jag har läst om dem och baserat på vad de tycker, vilka frågor de brinner för. Det kan vara, även vissa har till och med berättat om sin privata liv. Och vissa har till och med sagt att men många afghaner tycker att det är fel. För nu finns det ju två olika afghaner. Vissa afghaner som bor i Afghanistan, de har ett annat tankesätt. Afghaner som bor utomlands har ett annat tankesätt. Och båda har, hur ska man säga, inte fördomar, men man har en viss uppfattning om
åsikter.
Varandra. Åsikter om varandra, exakt. Så det är det jag försöker ändra på. Att visa att vi är ändå lika oavsett vart vi bor.
Men du intervjuar inte afghanska kvinnor i Afghanistan?
Nej, det är afghanska kvinnor både i Afghanistan
och i andra. Och vad är orsaken till det?
Jag tycker att orsaken bakom det är att den här... Det var nyligen jag la upp min story också som handlar om vad är definitionen av att vara en bra kvinna? Och det var det som var orsaken. För jag kände själv att jag, som tur är, jag har en fantastisk familj som har alltid varit, som alltid stött mig. Jag har aldrig känt att jag inte fått göra det mina bröder har fått göra. Men jag vet att det finns vissa familjer som har den här bestämda könsrollerna. Och där killen, speciellt när man kommer till ett sånt land, så är killen får göra vissa grejer som en tjej inte ska göra. Och jag tycker att det där är väldigt orättvist. Och det är någonting sånt som jag försöker ta upp. Och varför är det så? Låt oss rota in i det här och försöka djupdyka i det.
Och jag kände mig personligen, ja, som alla andra som kommit till Sverige med utländsk bakgrund, utländska föräldrar, den här etniska identitetskrisen. Och vilket jag tror inte att jag hade. Jag bara, ja, men jag är speciell, men ja. Men sen så nu mer jag tänkte på, men fine, okej, jag känner mig inte så afghan. För att när jag är med afghaner, jag känner att mina åsikter är inte går ihop med deras. Och när jag är med svenskar, och jag känner mig, inte för att nu menar jag inte på något negativt sätt, jag har blivit exkluderad, utan man känner sig någonstans där, men ibland kan man inte relatera till vissa grejer. Så småningom tänkte jag också att, ja, men det är det. Att hur kan jag försöka upprätthålla den bilden av att vara en bra afghansk kvinna som är väldigt traditionell. Det kanske passar Afghanistan, det kanske passade för 200-300 år sedan, men det passar inte i den kontexten vi bor i nu. Vilket årstid det är, vilken miljö, vilket land. Så till exempel hade jag bott i Afghanistan, jag hade aldrig vågat flytta hemifrån på grund av säkerhetsskäl. Det är bara så det är, ingen flyttar hemifrån. Om jag hade flyttat hemifrån, då hade det varit nog att jag var gift. Då hade jag kunnat våga bo. Ja. Utan min familj. Men här fick jag den möjligheten. Jag flyttade hemifrån när jag var 19. Och jag fick höra av många att om en afghan, vilken afghan har gjort det? Vilken afghansk kvinna som inte är gift har flyttat hemifrån? Det är ju jättefult. Och sen så flyttade jag utomlands också. Det var mycket snack om det.
Jaha. Och då, alltså när du flyttade till Filippinerna?
Ja, när jag flyttade till Filippinerna. Jag började med det här projektet. Bara, men för afghanska, nu ska jag definiera vad en typiskt kulturell afghan definierar en afghansk kvinna, en bra afghansk kvinna. En bra afghansk kvinna, hon ska vara tyst, hon ska inte synas, hon ska inte höras. Hon ska absolut inte flytta hemifrån, hon ska vara gift i 25-årsåldern. Och hon ska bara vara hemmafru, hon ska vara utbildad men hon ska vara hemmafru. Hon ska inte göra någonting. Och jag såklart har gått emot alla de här. Och det är därför jag inte kände mig som en afghan heller. Jag bara, men gud, då är jag inte afghan. Men vad är det som definierar en bra afghan? Vem bestämmer att jag är inte en bra afghansk kvinna? Jag gör såna här saker. Jag har inte ljugit. Jag har inte skällt från någon. Jag är mig själv. Jag försöker anpassa mig till det miljön jag lever i just nu. Och jag tar tag i alla de här möjligheterna som jag får av Sverige. Som jag kanske inte hade fått i Afghanistan på grund av säkerhetsskäl. Och den här man-centric, male-centric society. Som vi försöker, ja, som har hindrat många kvinnor att verkligen ta in och vara med i den här ekonomiska utvecklingen i Afghanistan. För att kvinnor ska inte jobba. Och det är fult att kvinnor syns i samhället. Återigen, den här bra afghanska kvinnan ska vara.
Är det så även i städerna?
Det har blivit mycket bättre. I städerna har vi mycket, mycket bättre. Men självklart, det finns fortfarande den här. Det finns fortfarande. Det här, det ligger i luften. Det är, man tänker på det konstant. Och det är svårt för kvinnor att jobba.
Jag måste säga, jag följer, vi har nämnt henne så många gånger i podden, nästan som man skulle ha henne som gäst. Maggan Gadd.
Ja, Magda Gadd.
Magda Gadd.
Ja.
Journalist och bor i Kabul, till och från tror jag. Eller mer eller mindre. Där är hon... För mig som följer henne i alla fall, någon slags röst för kvinnorna. Hon intervjuar och lägger upp kortare intervjuer. Och det är oftast väldigt, väldigt, tunga,
väldigt
tunga, sorgliga historier.
Ja.
Kvinnor som har det så dåligt att de hellre dör än lever kvar i äktenskapet och så vidare. Och de är aldrig med ansiktet. Men... Det jag skulle säga att jag ofta tänker att nu, bara för att hon inte rapporterar om det betyder inte att det inte finns.
Ja.
Det var någon gång då jag letade upp dig faktiskt också. Ja. Var är motståndsrörelsen? Nu är jag lite så här. Var är de kvinnor som inte är i den sitsen? Var är de kvinnor som inte går med på att det är så det ska vara? Det borde ju finnas någon som, alltså lokalt redan där, sätter sig emot. Mm. Eller blir de tystade? Eller var är de kvinnorna?
Faktiskt, Magda Gadds rapporteringar om afghanska kvinnor, hur våldet hemmet och de här kvinnorna som blir brända och av sina män. Och,
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Fadrar och bröder, ja. I början tyckte jag det var jättebra att hon tog upp det. Men sen så blev det för mycket ensidig, tyckte jag. Och jag till och med kommenterade en gång. Jag brukar inte kommentera så mycket när det kommer till politiska, för det kan bli hetsigt och personangrepp. Så, men nej, men jag kände själv...
Vad kommenterade du?
Jag kommenterade... Åh, gud. Nej, men jag kommenterade i Magdegad. Jag minns inte exakt vad det var, men jag sa att jag älskar ditt jobb. Jag tycker att det är jätteviktigt det du gör. Jag tycker att det är viktigt att du tar upp det här, för man behöver se. Världen behöver se vad det är som försiggår. Men samtidigt tycker jag att det är fel att du gör det bara ensidigt. Jag ser inte det där förekommer, inte det förekommer. Men samtidigt så tycker jag att det är viktigt att du visar andra sidan. Det finns, nu låter det som att det är hopplöst. Det är klart, det finns ingenting mer vi kan göra. De har det så dåligt, det är bara det. Utan jag tyckte att, men visa en annan motståndsrörelse som du säger. Visa att det finns en annan, jag vet att det finns. Jag hade inte så mycket koll då heller. Men jag var övertygad om att det finns. Det är inte så dystert som det som du försöker måla upp afghanska kvinnor. De är en av de mest starkaste kvinnorna man kan tänka sig, som existerar. Så jag kände bara, det var då det klickade också. Jag bara,
svarade hon?
Jag tror hon svarade. Hon bara, mitt jobb är inte, hon bara, jag tar inga sidor. Jag väljer inga sidor, jag tar det som jag ser. Jag bara, det är bra, det du ser är bra, du visar upp det. Men försök även visa upp det du kanske inte ser, som existerar där. Jag vet att det gör det, jag var övertygad om att det gjorde det. Så det var då också jag började leta upp de här kvinnorna som jobbar med och emot den här våld mot kvinnor, och som är aktiva och som bor i Afghanistan. Och jag kände att yes.
Nej, förlåt, jag bara tog ett djupt andetag. Men är det, hur går det för dem? Hur går det för deras arbete, för deras motståndsrörelse? Är det helt nedtystat? Eller hur?
Det är inte helt nedtystat. De finns där, de jobbar. Men de får inte lika mycket medieuppmärksamhet, tyvärr. För att alla de här förtrycken, de här kvinnor som har gått blivit våldförda och dödats, det täcker mer. Får mer media än de här kvinnorna. Så det är klart, det är jobbigt, det är farligt att hålla på med kvinnorättigheter och jobba med sånt och främja kvinnor i samhället. Men det finns, de finns, men de får inte lika mycket uppmärksamhet som de borde egentligen få. Så det känns som att den ena sidan tar över konstant, men de här existerar. Och jag blev, till och med jag som afghansk kvinna, blev chockad när jag såg vilka starka kvinnor det finns. Men gud, är det sant?
Får man rösta som kvinna i Afghanistan?
Ja, det är klart man får rösta. Ja,
ja, det är inte så klart.
Nej, för mig, för nu i och med att jag har sett så fantastiska kvinnor och jag har sett vilken utveckling det håller på att ske i Afghanistan, så för mig, jag hade inte sett så klart innan.
Kan en kvinna, nu bara nyfiken, kan en kvinna driva en butik till exempel?
Ja, det är socialt inte acceptabelt, men det är kvinnor som har startat som inom entreprenörskap. Det börjar komma igång i Kabul dock, inte i provinserna. Nej, det är lite, men för det är fortfarande i vissa provinser så är det talibaner som styr, och det är väldigt, fortfarande väldigt konservativt och lite farligt för kvinnor att börja med sånt. Men det börjar, många kvinnor som börjar med öppna butiker, klädesbutiker, så inom fashion, design, och som själva syr ihop, du vet, sådana mattor som är persiska mattor. Så de har börjat sakta men säkert.
Och det politiska rummet, hur vanligt är det att kvinnor får vara med? eller syns? Eller?
Det är inte vanligt.
Det är inte vanligt.
Det är inte vanligt. Det är många kvinnor som är politiker som faktiskt tyvärr får dödshot som tyvärr måste sluta. Ett att de saknar rätt stöd från familjen och att de saknar deras, de blir så, ibland de blir väldigt respektlöst bemötta och vilket gör att de inte vågar eller de inte kan höras så mycket. Mm. Men de finns där. De finns där. Men tyvärr så mycket skillnad kan de inte göra.
Och i näringslivet, jag tänker läkare. Finns det kvinnor?
Ja, det finns. Det finns. Mm. Men som sagt, återigen, de finns i huvudstaden istället. Mm. De större städerna.
Mm.
Så inte i provinserna är det lite svårare. Och kvinnors hälsa och reproduktiv hälsa också är inte så bra i Afghanistan. Och just nu så jobbar man ganska mycket med barnäktenskap i Afghanistan. Så det är någonting också jag funderar på. Att driva igång, att försöka höja barnäktenskapsåldern för eller för äktenskap generellt till från 15 som är just nu till 18 för tjejer.
Mm. Och hur är det, kan du eller får du, eller vad säger man, åka tillbaks?
Jag kan åka tillbaks, men jag har inga planer på att göra det just nu med tanke på säkerhetssituationen tyvärr.
Har du varit där någon gång?
Jag var där 2 gånger när jag var liten. Jag var där när jag var 9 och när jag var 5.
Mm.
Bara på besök.
Det är otroligt vackert land.
Det är väldigt vackert land. Jag hade en gammal kollega som åkte till Afghanistan och han skrev till mig en gång och han bara Turkan, jag måste berätta en grej. Och jag har varit så glad. Jag bara, gud, du har gift dig. Nej. Det där är min mammas önskan. Kommer inte fylla sen. Nej, jag har faktiskt varit i Kabul. Men nej, det är sant. Och vi hade en annan kollega som också är afghan. Men jag besökte hans föräldrar i Kabul. Jag fattar, jag förstår inte varför folk inte reser till Afghanistan. Det är ett fantastiskt landskap. Mm. Det är fantastiska människor och afghaner är väldigt... De är fantastiska. De är supertrevliga. Och maten är helt, helt otroligt gott. Och nej, jag blev så glad och rörd att den här personen åkte dit. Att han åkte dit och att han tyckte om det. Och för det oftast det man ser i media, det stämmer inte alltid. Man måste dubbelkolla. Man ska inte falla för bara en bild för en reportage. Som till exempel, nu jag gillar Madgagat och jag stöttar hennes jobb. Men jag tycker att man ska inte bara vara ensidig.
Nej, men och kanske inte hon behöver inte.
Ja, men det är som ett exempel.
Ja, precis. Men jag tänker att hur hjälper man till att stärka motståndsrörelsen? Det är ju genom att lyfta fram deras röst också, lite som du inledde med. Vilket jag upplever ditt projekt, att det är det gör. Att du... Du rapporterar inte om katastrofer och det dåliga som händer. För det finns det redan människor som täcker. Och det vet man om redan. Så du satsar på att lyfta fram motstånd. Eller de som inte tycker så. Motstånd är så himla stark. Men att olika varianter på hur en kvinna kan leva eller lyckas och så vidare. Mm. Och att det i sig är att hjälpa till och stärka upp de här kvinnorna.
Jag försöker humanisera afghanska kvinnors levnadssätt. Att de kan ändå vara, de kan bo i olika länder, de kan ha olika livsstilar, olika önskemål. Men de är fortfarande en afghansk kvinna, det betyder inte att de är en dålig kvinna.
Mm.
Vilket hindrar många afghanska kvinnor att ta för sig i samhället för att de är så rädda att få rykten bakom sig. Här i Sverige, jag ser så många fantastiska utländska kvinnor. Svenska kvinnor är också fantastiska, men man vill ju ändå se lite mångfaldighet i det hela. Och jag ser många kvinnor som är kurder och iranier och turkar och alla syns. Så jag bara, men vart är afghanska kvinnor? Varför syns de inte så mycket i samhället? Och varför tar de inte, visar de inte upp sig själva eller aktiva och som en lokal ledare som man kan bara se upp till.
Och ja, jag har en förklaring på det. Men nu får du säga om jag har fel. Jag är inte helt hundra. Mm. Men jag tänker att du nämnde iranier, kurder, turkar till exempel. Från de länderna så började man invandra till Sverige redan under 80-talet. Mm. Kanske till och med lite tidigare. Mm. Men de största vågen i alla fall från Iran var ju 80-talet med kriget och så. då har ju de hunnit vara i Sverige några år och etablera sig. Och jag som är, jag är nog inte andra generations invandrare, jag är faktiskt första. Och sen, det är liksom de yngre än mig och det är sen våra barn. Alltså det har gått en längre tid. Och afghaner kanske inte i det här antalet funnits i Sverige så jättelänge. Så man är ganska ny fortfarande i Sverige och har inte riktigt hittat sin plats. Men det kommer. Jag tror att det kommer.
Jag håller med dig. Det där är också en relevant förklaring som jag också tänkt på. Samtidigt så tänker jag på att när jag själv har kommit, nu generaliserar jag inte, och nu är allt när jag ser det från mina egna erfarenheter. När jag kom till Stockholm, jag kände mig som en väldigt speciell afghan. Mm. Eller inte som en afghan om jag ska vara ärlig. Jag kände bara att jag är mitt emellan någonstans där. Och att ingen har gjort så som jag har gjort. Min mamma sa också, men hur många afghanska kvinnor har flyttat hemifrån? Tänk om någonting händer? Tänk om vad kommer folk säga? Hon var så orolig. Men sen så, nej men jag tog ändå mitt pick och packa och flyttade. Bara, nej, det här är någonting jag vill göra.
Helt rätt.
Så ja, det var fantastiskt. Jag minns att hur min pappa bara, men första gången när vi kom till Stockholm, vi skulle storhandla. Och jag har aldrig i mitt liv fått sova över hos mina vänner. Alla har kommit hemma hos mig och sovit över. Jag fick inte vara ute efter klockan 3, vilket är helt rätt. Nej, i rätt ålder såklart. Så jag helt plötsligt ska bo i ett rum med en och som ett lägenhet som ägs av en bosnisk gammal tant. Hon var supergullig. Och så ska jag bo i hennes rum och helt plötsligt okänd människa. Vi gick till, min pappa kom och skulle storhandla för mig. Han bara, gumman, du behöver socker, du behöver olja. Och sen jag tänkte på, gud, vad har jag gjort? Jag vill hem, det här är så fel. Hur kan de låta mig bo ensam? Jag har varit så chockad över min pappas reaktion och mammas reaktion. För jag tror det är någonstans där, man gissar att de kommer ändå säga någonting. Ingenting, de litade på att jag skulle kolla. Och det där gav mig småningom förtroende för mig själv. Om mina föräldrar trötts med den bakgrunden det de kommer ifrån. De lät mig, jag är deras enda dotter, flytta hemifrån till en stor stad där de inte känner någon. Jag kände ingen. Vi har ingen här i Stockholm. Jag bara, gud, om de vågar, jag vågar. Så ja, men det var lite roligt. Så nej, i alla fall, när jag hade kommit hit och helt plötsligt såg jag alla de här afghanska tjejerna som var utbildade, som bodde själva, som var helt anpassade, som vilka tjejer som helst, som var som mig. Och det jag tyckte var så sorgligt samtidigt var att ingen av dem kände sig heller som afghan. Så nej, men du vet ju att vi är inte som afghaner, vi gör ju inte. Jag bara, men vi är ändå afghan, varför ska vi inte vara där? Det är en annan sort. För mig, jag brukar förklara att hur jag har battlat med min etniska identitetskris var genom att jag valt det bästa från den afghanska kulturen och det bästa från den svenska kulturen som passar mig. Mm. Och jag har gjort det till någon som jag är idag, som turken. Så det är det jag brukar säga. Men jag vill inte tillhöra varken det ena eller det andra, för jag gillar inte att bli definierad. Det är den här ordet som jag försöker själv kämpa, är att det här definitionsordet, att varför ska vi bli definierade?
Mm.
Varför kan inte vi vara anpassningsbara, flexibla och utvecklas konstant? Och det är det som är det svåra med afghansk kultur också. Och många kulturer där man försöker definiera en bra kvinna. Som man säger, the good girl, be a good girl, be a good woman. Så det finns inte bara i afghansk kultur, det vill jag påpeka återigen. Det är i många kulturer, till och med svenska kulturen som existerar, var en bra flicka nu.
Ja, absolut. Nu när vi pratar definitioner, apropå.
Mm.
Berätta för mig hur du tänker när jag säger ordet integration. När är man integrerad? Hur blir man integrerad?
Alltså, integration för mig betyder när man känner sig trygg i samhället. När man känner sig att man har samma möjligheter, samma rättigheter som en etnisk svensk till exempel. Så jag kände mig integrerad. För jag kan, det är inte bara språk, utan att jag kan känna mig trygg, jag känner mig självsäker. Vart jag än går när jag söker jobb, jag känner mig självsäker. Jag tänker inte, men gud, mitt namn. Ska jag dubbelkolla det där? Ska jag kanske lägga till något svenskt mellannamn så att det blir lite mer acceptabelt? Men det är inte så jag känner. Jag är mig själv. Jag är lika värd som alla andra. Och jag vet att alla kanske inte känner så tyvärr. Och jag vet att det kan bero på mycket. Det kan bero på, för mig, jag återigen säger att jag är glad att vi hamnade i Jokkmokk i början. Att där fick vi verkligen ett smak på hur det är att vara i ett etnisk miljö, bland etniska svenskar. Och där vi lärde oss om normer och värderingar. Och när vi kom väl till de här större städerna, vi hade det där i bagaget. Men samtidigt kunde vi hade redan vår självförtroende. Och jag förstår att när man hamnar i större städer, man hamnar i de här områden där man har lite svårt att komma in i samhället. Där man är redan, ja men de här segregerade områdena. Det är ju svårt, det är klart att man går till de som man kan relatera sig till. Och då är det svårare att bryta sig ur den cirkeln. Vi människor, vi är gjorda för att vara i vår comfort zone. Vi tar inte risker. Vi ska vara defensiva. Så det är klart den naturen tar över. Och det är det som har hänt tyvärr i Stockholm. Och jag förstår dem. Men så det är det jag säger. Alltså, integration handlar också om, det kan gå två vägar. Antingen går det en väg där man integreras eller den vägen där man stänger in sig själv. Och det beror på hur man har blivit mottagen av samhället. Innan vi kom, när vi kom, det var inte den här flyktingkrisen. Det är klart att staten kunde, vi kunde integreras i tid, i lugn och ro, i den takten som var planerat. Och vi hade resurserna, folk hade tid att hjälpa till. Nu det, helt plötsligt när det kommer så mycket folk, det är klart att det blir svårt. Staten tappar den kapaciteten. Så jag tror att det handlar om också vilken kontext, vilken miljö man har blivit bemött inom och självklart också familjen. Så ja, jag känner mig integrerat.
Och vad... jag har ju bjudit in dig och jag tycker att ditt jobb med Women of Afghanistan. Mm. Berätta, vad heter, om du har en sida eller Instagram?
Min sida heter womanofafghanistan.com. Det är där jag lägger upp alla mina stories. Och alla stories är intervjuer av kvinnor som jag har intervjuat utifrån beroende på vad som jag, vilken fråga som de brinner för själva.
Och röda tråden är att alla är afghanska?
Alla är afghanska just nu, men eventuellt kommer vi ta det internationellt. Så just nu kör jag alla afghanska. Ja.
Och sen har du en Instagram-sida?
Yes, jag har en Instagram-sida också. Jag är inte så bra på att marknadsföra.
Men nu gör vi det.
Ja, men det är väl, nu gör vi det. Instagram-sidan är Woman of Afghanistan också. Woman of AFG.
Mm.
Så det är min bild på kontot. Mm. Mm. Jag har inte kommit på någon logga ännu. Men det jag gör är att jag lägger upp stories en gång om månaden, två gånger om, beroende på hur många som jag har hunnit intervjua. För det är ändå lite svårt att få tag på folk som inte har... Jag förstår dem också, att de har inte träffat mig. Man vet inte vad ska man säga, vad ska man inte dela med sig. Så, men annars det är det. Jag intervjuar dem, jag skriver själv deras texter och de får skicka någon bild på sig själv som är relaterad till deras historia. Mm. Så lägger jag upp
den. Är det svårt att få dem att ställa upp?
Ja. Mm. Det är svårt.
Så du gör egentligen det jag gör, fast jag gör det lokalt, eller man ska säga.
Ja.
Och du gör det över landsgränsen. Så jag förstår att det är svårt.
Det är svårt. Speciellt när man saknar kontakter också. Då är det lite svårt. Men sånt här kommer med tiden. Jag känner att i början var jag väldigt frustrerad över att men varför vill inte folk ställa upp? Varför här är ju viktigt, det här är det för dem, det är för den andra generationen som kommer efter oss, att de har de här förebilderna som de kan hitta och relatera sig till.
Mm.
För jag hade inga förebilder. Jag kunde ibland ha vissa svårigheter som en afghan, som oftast bara afghaner förstår, en afghansk kvinna skulle förstå, men jag hade svårt att hitta de här. Bara, hur tog hon sig dit? Hur gjorde hon det här? Trots det här. Och jag känner att det här är viktigt för de som kommer efter oss.
Mm.
Som kanske behöver någon, eller vågar inte, och kan kontakta och få vägledning, mentorskap och...
Ja. Föreläser du för andra nyanlända? Så vi ser det.
Jag har föreläst om hur det är att vara en afghansk kvinna i svensk samhälle. Hur det är att starta ett sånt organisation eller projekt där man är väldigt när man hamnar i en sån offentlig miljö, kan man säga, som offentlig person. Inte för att jag är en offentlig person, men jag brukar ju uttrycka mina åsikter. Mm. Och då får man mycket kritik, vilket har hänt mig många gånger. Och det är lite svårt, det är lite jobbigt, för jag är inte van vid det. Jag har inte blivit, jag har min lilla cirkel, jag har mina vänner, jag har min familj, och jag hamnar så lätt med folk som har helt andra åsikter och som kan direkt säga till mig, men du har fel. Så jag har gjort det efter när jag gjorde en intervju, och det var det många som inte tyckte att det jag gör var... Att jag hade rätt till det jag gör. att jag kan inte ändra på någonting och jag är bara en liten ung flicka. Ska jag bara sätta mig och vara tyst? Och så det är sånt där kritik finns. Men sen så tänker man på the bigger picture. Vad är det målet med det här? Och så eventuellt så önskar jag hitta 100 historier av kvinnor världen runt som jag ska göra en bok om.
Och hur många har du nu?
Just nu jag har 30 stycken.
Så, på god väg?
På god väg. Lite segt tyvärr, men jag försöker hitta nya sätt att få kvinnorna att ställa upp. Och det är så roligt att folk hör av sig till mig. Ja, men det här kvinnan vill jag att du ska intervjua. Eller min moster vill jag att du ska intervjua, för hon har gjort det här och det här. Och jag tycker att det är så spännande.
Jag känner igen det. Ja.
Det underlättar mitt jobb också.
Ja, det gör det. Man tar gladligen emot alla tips.
Ja.
Okay. Men om jag ringer dig om 10 år, då är du 35.
Gud, ja.
Och vill ta en kaffe med dig. Mm-hmm. Vad kommer du berätta för mig då?
Att jag har lanserat en bok, A Woman of Afghanistan, som handlar om 100 kvinnors historier världen runt. Att jag jobbar med, förhoppningsvis just nu det är planen, att jobba med United Nations Women. Och att jag driver ett eget bolag som syftar på att på kvinnor, internationella kvinnor. Och öka diversity, mångfaldhet och entreprenörskap, women in business and IT technology. Så ja, det är det. Jag vet inte. Jag hoppas på det, men det är målet.
Men det där tror jag är bara närmaste åren. Jag tror att jag kommer få ringa till FNs växel och leta efter dig.
Ja, jag hoppas. Det är verkligen drömmen. Det är drömmen.
Det faktiskt. Tror jag. Ja, tack. Och vet du, jag vet att du behövs.
Ja, det är underbart, tack. Nej, jag känner mig bara att jag vill göra någonting. Jag känner att jag har fått en möjligheten tack vare min mamma, att hon är verkligen min förebild, att hur stark hon är, att hon tog sig från ett land till ett annat med helt annan kultur. Hon har aldrig bott ensam, så hon har aldrig gått igenom den här lilla mellanresan direkt från det ena till det andra, och sen ska, och hur hon stod upp för sig själv från början till idag. Så det där är min motivation, att någonstans där, så som hon har påverkat mig, vill jag också som du påverka en människa bland 100 eller 1000. Bara så länge jag känner att jag har hjälpt till en person, så känner jag att jag har gjort mitt jobb.
Mm.
Så ja, vi får se, vi har hållat tummarna.
Jag skulle vilja sprida ditt konto, ditt arbete även bland unga afghanska tjejer, flickor som är yngre och på väg att bli unga kvinnor eller ungdomar. Och jag tror att det är viktigt att ha igenkänning på olika sätt och ha bra förebilder.
Exakt. Men jag tror att det hjälper väldigt mycket en själv. Man får en slags vägledning. Det är inte bara hopplöst. För jag hade jättebra, men gud, vart ska jag börja? Vad ska jag göra? Jag behöver bli pushad. Och alla behöver en mentor. Jag själv har ingen direkt mentor förutom min bästa vän, men jag känner själv att jag förstår den behovet finns. Och när du har en mentor som kan vägleda dig, allt annat känns så mycket bättre. Då vågar man ta för sig också.
Mm.
Så då känner man att, men gud, nu har jag någonstans. Då börjar jag på prick ett. Sen får vi se vart vi hamnar.
Man kan ju ha mentor på olika sätt också. Det kan vara någon man till och med inte ens träffar. Det är mer en förebild. Jag tror att det behövs. Någon att bolla med, någon som inte...
Exakt.
Någon som hjälper en att nysta upp ens tankar.
Någon som tror på en. Men
som tror på en,
du klarar
precis.
Det här. Det behöver man också. Man behöver inte säga exakt vad du ska göra. Det, det är helt fel. Det kommer aldrig hända. Men utan någon bara säger, men ta det här. Jag tror det här funkar för dig. Ta det, testa. Så men det är gärna. Det är någonting som jag vill. Det är därför jag efter Filippinerna så bara bestämde mig. Så fort jag kommer till Sverige ska jag försöka göra mer Women of Afghanistan känt i, lite mer i Sverige, så att afghanska kvinnor, unga tjejer och alla andra utländska kvinnor också känner sig bara, amen, får lite hum om vad det handlar om och kanske vill vara delaktiga på något sätt.
Det tror jag säkert. Mm. Men du, om vi ska runda av med frågan, vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit?
Det är många kvinnor som jag tycker är helt fantastiska. Jag tycker, jag kan säga Ishtar.
Ishtar.
Ja, mm. Jag vågar inte uttala hennes namn, för jag är inte så bra på det. Men hon, ja, jag tycker hon är sån. För det första, vilken fashionista. För det andra, vilken stark kvinna. Att, jag tycker hon är helt fantastisk. Så sen är det Aida Faiz. Hon är också en fantastisk person som jag har fått träffa ett par gånger. Så, ja, det finns så många. Min mamma.
Vet du, jag satt och tänkte på det faktiskt. Ska jag ha en sån här föräldrar
eller
föräldrarrace här i några veckor.
Verkligen. Nej, men jag tycker att det finns så många fantastiska kvinnor, och varenda en, oavsett vad man håller på med, förtjänar och blir igenkända och praised för det de gör.
Faktiskt. Turkan, tack snälla för att du tog dig hit direkt efter att du flyttade hem till Sverige. Det gör jag har fått tjata lite på dig, men du har varit utomlands. Tack snälla.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara här och berätta min lilla historia. Och verkligen, jag uppskattar den här möjligheten. Tack så mycket.
Din lilla historia är väldigt stor. Shout out my name.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.